til alle som fortsatt her. Det ok å forstå min norsk? Det går greit. Jeg ble rørt sist sommer når et av våre barnbarn, Sander på 6, hade parkerat sina sandaler bredvid mina. Hur kan vi forma framtiden? Vi former jo inte framtiden om vi fruktar framtiden. Men vi kan forma den. Om vi former det ved å hedra de som har gått före. Det första budet med löfte är ju detta att du ska hedra din far och mor. Så är det inte så att de ska bli länge i landet, men du ska bli länge i landet. Det är ju bara ett sätt att lära de som kommer efter hur man ska hantera dem och hantera de som har gått före. Det är ju att själv hedra. Då får jag bli länge i landet. Jag blir önskat av de som har lärt hur man hedrar dem som har gått före. Så handlar det om att vinna de som är i kring. Och jag fick förkorta lite, men jag är upptagen av att en flergenerationsförsamling är flerspråklig. Det betyder att man har en bred kontaktyta i flergenerationssamhället. Så en av de stora fördelarna var en församling med flera generationer är att man har en större förutsättning för att inkludera och vinna nya i olika åldrar i ett flergenerationssamhälle. Alltså i ett missionalt perspektiv vill jag vara med i en flergenerationsförsamling. En församling med bara äldre har svårt att vinna och inkludera nya unga. Och en församling med bara unga har svårt att vinna och inkludera äldre. Så en flergenerationsförsamling rent missiologisk är ett fantastiskt utgångspunkt. Det är lite för vitt ensfärgigt här, men generationsmässigt är det jättebra att ha en variation. Och så bygger vi för de som kommer efter. Så hur kan vi forma framtiden? Hedra de som har gått före, vinna de som är i kring oss, och alla generationer har en egen möjlighet att vinna sin egen generation för Jesus. Och så bygger vi för de som kommer efter, för vi tror på alla generationers Gud. Det är ju en självklarhet, men jag tänker att det är någonting hur Gud presenterar sig själv. Han säger i andra Moseboken: gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren deras feders Gud, och så säger han Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså att man tänker om Gud för hela livet och tänker om Gud för alla generationer. Det är nästan som om man skulle säga farfars far och din Gud, eller sonens Gud. Alltså att man tänker att Gud är Gud för alla åldrar, alla generationer, och att Gud är Gud för hela livet. När min fru fyllde 60 så ville vi överraska henne. Då fick hon en dag i Astrid Lindgrens rike. Och jag har väl aldrig sett henne så rörd när vi hade klart att bygga en liten lekstuga utan att hon visste om det. Hon jobbar med senior i Philadelphia kyrkan. Det har hon gjort i nästan 30 år i seniorarbetet. Men hon älskar barn och jobbet i barn och daghem, dagis också. Så det finns ju ingen motsättning att om man gillar och älskar äldre så älskar man inte barn. Men några har så stort hjärta att de kan älska båda. Och jag såg henne i Pippi Langstrumpe kostym och när hon fick öppna och se den här lekstugan. Det var fantastiskt ögonblick. Vi är ju två gamla på 70. Hon blir 70 i maj. Men i vårt hus, det är inte så jättestort, så har vi tre rum som är lekerum. Och folk blir lite sån, jaha, bor det många barn här? Nej, det bor ingen barn här. Men vi vill att barnen som kommer ska veta att vi har väntat på dem. Vi vill att de ska känna att de har något här att göra. Så länge det är plats så har vi lekrum. Vi som är gamla för att de ska veta. För vi ber, och det är min frus bön speciellt. Gud, från min ungdom har du fostrat mig och ännu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, o Gud. När jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten. Och till dess allt folket. Halleluja. Eriksson, jag fann inte den här texten på svensk. Den finns ju ursprungligen på svensk, självklart. Mobilgiganten som i år 2000 var väl, bestämde sig för att ska de hänga med, så fick de erbjuda ett slutpaket till alla anställda mellan 35 och 50. Det är tidigt. Det är jättetidigt. Hur gammal är du? Är du 45? Ja. Kan få erbjuda om slutpaket. För du hänger inte riktigt med. Nej. Det är alltså inte de som är över 60 heller. Men alltså hela mobilvärlden var ju, det går ju så snabbt. Så de mellan 35 och 50 har svårt att hänga med. Det är väldigt tidigt att få erbjudande om slutpaket. Jag tror att det samma symptom gör sig gällande i kyrkan. Det är allt för många som tror att de har fått ett erbjudande om slutpaket. Ja, att de har blivit för gamla. Även om de inte är mer än 35 eller 50. Det betyder rätt och slett att för många tror att de inte räcker till eller hänger med. Nu var båda Abraham och Sara mycket gamla. Och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Hur gammal var hon? Hon var 90. Jag ska inte fråga hur många här som är över 90. Inte många. Men hon var 90. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lystan nu när jag har vissnat? Och min man är gammal. Det står ju om Abraham att han såg på sig själv och såg nästan ingenting. Det är ju rätt och rätt. De är för gamla. Och det är ju fantastiskt att Sara log. Det är nästan som om hon liksom, nej, jag gillar om att ta en annan attityd. För gammal jag? Är det möjligt? Nej. Att jag, ordet pensionär finns inte i Bibeln. Det finns gammal. Det finns många uttryck för att bli äldre och gammal, men ingen ord i Bibeln som handlar om att bli pensionär. Du blir inte pensionist. Du kan inte stå i samma tjänst hela livet. Du kommer heller inte ha samma position hela livet. Du kommer heller inte ha samma roll. Nej, jag är inget livskall att vara pastor. Nej, pastor är jag för en tid. Det är en position, det är en tjänst, det är en roll. Men tjänare är jag hela livet. Så vill det skifta vilka positioner, vilka roller, vilka tjänster jag ska göra. Men jag ska tjäna Gud till jag går hem. Jag går inte av, jag går hem. Jag hörde ett halleluja för gammal jag. Nej. Ja, jag är lite för gammal till att göra det. Nu är jag blivit för gammal till att vara det. Nu är jag för gammal till det. Men för gammal jag. Jag blir aldrig för gammal att tjäna Gud. Jag går inte av för jag går hem. Så jag tycker att vi ska lära det av Sara och den här damen. Den andra sidan, det handlar om att känna sig för ung. Och det har jag gjort. Jag reste till Nord-Norge när jag var 16. Den yttre historien var att jag skulle hjälpa bakaren i Karasjok, för jag är konditor. Den inre historien var att jag ville berätta om Jesus. Karasjok är alltså helt norr bland i Lappland. Jag brann för att leda folk till Jesus. Så var jag på min första predikantvecka eller predikantkonferens. Då var jag 20. Jag hade blivit ungdomspastor. Då satt jag i 3 dagar. Det var kris i pingst i Norge. Det var jättemycket strid. Jag behöver inte säga vad det var, men det var strid. Och jag hade i 3 dygn sitter jag tänkt. Allt var bättre förr, det är sämre nu och värre ska det bli. Det var som att komma till en station efter att tåget har gått. Du bara ser spåren. Och jag tänkte, jag är född för sent. Jag är för ung. När alla hade gått utanför Filadelfiakyrkan i Oslo satt jag ensam tillbaka och hade en kamp med Gud. Ska jag bruka livet på det här? Det var en som kom tillbaka och talade med mig och han hjälpte mig. Egil, sa han till mig. Han förstod vad som hände inne i mig. Så sa han, Egil, du ska bli det förebilde du inte har haft, men som du har längtat efter att ha. Du ska bli det förebilde du inte har haft. Det ska du bli. Jag tänkte, jag är inte för ung. Nej, men jag svarade nej, Herre, men jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Och då sa Herren, säg inte att du är för ung, men gå dit jag sänder dig och säg det jag befaler dig. Så tycker jag att i pingst i alla fall på den tiden så var man för ung till man var för gammal. Och det skiftet skedde en torsdag eftermiddag. Så då fick man vara på plats. För då var det bråttom. Nu har du en kort tid. Kom igen, det går bra. Men alltså, för ung eller för gammal? Eller tänka, nej, jag ska inte säga att jag är för ung eller att jag är för gammal. Men det Gud ber mig om att göra och säga, det vill jag göra. Amen. För ung jag, för gammal jag, nej. Låt ingen se ner på dig, Timoteus, för att du är ung. Jag undrar om Paulus idag heller hade skrivit till någon som hade fyllt 35 eller någon som har fyllt 50. För idag tycker jag att allt för många känner sig för gamla. Kanske han hellre idag hade skrivit: säg inte, eller låt ingen se ner på dig för du är gammal eller ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, i tro och renhet. Och jag vill gärna säga till dig, du som är gammal, var en förebild. Var en förebild om hur en gammal dam eller man kan vara i hög ålder. Var en förebild. Låt de som idag är 10 och 15 och 20 se gamla folk som de själv önskar att likna när de blir 70 och 80 och 90. Okej? Okay? Icke det? Jag tänkte jag skulle bara ta oss in i detta för vi ber tillsammans. Jesus försonar alla generationer. Jag tänker att det kan inte vara tillfälligt att vid Jesu födelse så ser vi att Gud använder alla olika generationer i detta stora skeende i historien att Gud blir människa. Jag tror inte att det är tillfälligt. Jag tror att det är planerat. Och när jag säger Jesus försonar alla generationer, så är det mer, säger man på svensk, förenar. Är det något annat eller samma? Det är bra. Jag tänker att på norsk är det ganska likt, men att det inte är samma sak. Vi kan vara förenat i musiksmak. Det betyder att vi gillar samma musik. Vi kan vara förenad i intresser. Det är därför man går i samma klubb. Så man har alltså mycket föreningar med folk som är förenat i det ena och i det andra. Men vi är inte bara förenat. Vi är försonat. Och vi är försonat inte i musiken. Vi är heller inte försonat i etniciteten. Vi är försonat i Jesus Kristus. Och viss en församling försöker att hålla tillsammans om något annat än Jesus Kristus, så vill den sprängas förr eller senare. Så vi är alltså i detta att Jesus försoner också alla generationer. Ty, han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Allra först, tonårsflickan Maria. Vi tror att Maria var ung. Vi tror att hon var jätteung. Hon var lovat bort. Det var vanligt att man blev det innan man blev könsmogen eller hade möjlighet att föda barn. Men det blir man ju tidigt tenår. Så om det stämmer, så var Maria en tonårsflicka. Kanske till och med en tidig tonårsflicka. Om det är sant, så har Gud givit det viktigaste, men också det svåraste uppdraget i världshistorien till en tonårsflicka. Hade du vågat det? Då ska det inte undervärderas vilken stöd Josef blev för Maria. Vi vet inte hans ålder, men det vi vet är att Maria inte bara skulle föda Kristus, hon skulle fostra Kristus tillsammans med Josef. Och jag tänker, Gud, att du tar chans på en ung tjej, tidig tonår, på det svåraste och viktigaste uppdraget i historien. Och när man läser kyrkhistoria och man läser väckelseshistoria, så undras man väldigt ofta hur unga de var. När jag blev föreståndare i Flävjakyrkan i Kristiansand, då hade jag varit ungdomspastor i 10 år, men alltså jag hade jobbat med ungdom och jag hade startat en ungdomsfestival. Så jag hade bara jobbat med unga människor. Jag kände mig ung för att bli föreståndare i en stor och etablerad församling. De hade även haft stor intern strid som hållit på att ta livet av den förre pastorn, som jag hade stor respekt och beundran för. Jag tänkte, om det inte går bra, vad ska jag där göra? Men så klarade jag inte att säga nej, så vi drog dit och blev pastorspar där. I det första äldstemötet kom det upp en svår sak. I det första äldstemötet. Och jag började mitt inlägg med att säga, ja, jag är ju ganska ung. Och så blev jag stannad av äldstekårens äldste, Arne. Han hade varit äldste i 50 år. Och Arne säger, vad sa du? Och jag säger, jag är ju ganska ung. Jag hörde det. Hur gammal är du? Sa Arne. Nej, jag är 29. Så började Arne med ett föredrag om vad kända personer i historien hade gjort innan de fyllde 30. Flera av dem levde längre och blev mycket äldre. Men han hade alltså gått igenom historien och hittat namn som vi kände på folk som hade gjort det de blev känd för innan de fyllde 30. Jag tror han var gott förberedd. Så ser Arne på mig. Jag tror han håller på i cirka 20 minuter på sitt lilla föredrag i äldstekåren. Och så ser han på mig, så säger han, nej, han såg inte på mig. Han såg på de andra. Det var det han gjorde. Så sa han, vi har inte fått en föreståndare som är ung. Vi har fått en som är dålig tid. Det var det han sa. Du har dålig tid. Och han hade förberett sig, tror jag, hemma. För att han skulle. Han kunde Arne. Arne Fjell var fantastisk. Han kunde på ett enkelt grepp undergrävt mig från dag ett. Han kunde ta i det första mötet med hela hans auktoritet och tyngd, så kunde han ha undergrävt mig med en gång. Han valde att underbygga mig från dag ett. Han kunde ha konfirmerat mig, den unge pastorn som nu skulle vara föreståndare för hela församlingen. Men han konfirmerade inte mig, han ordinerade mig. Framför hela äldstekåren så ordinerade, och jag frågade Arne 3 år på rad, orkar du 1 år till? För med dig på laget så får jag ett mandat och en auktoritet jag inte själv har. Så tonårsflickan Maria, hon får detta uppdraget, och det står, Maria sa det till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och då kom jag och svarade. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas helig och Guds son. Alltså, Gud ska utrusta dig. Gud ska ge dig det du tränger. Den helige ande ska komma över dig. När Maria får den här beskeden, så vet ju vi att det måste ha varit jättemycket reaktioner. Varför föräldrarna inte är där, det vet jag inte. Men det Maria får veta, det är att du ska gå till din släktning Jag har alltid tänkt att det är hennes tante, vad säger man? Man säger faster. Visst, faster moster. Zakaria som var präst. Det är ju inte alltid att mor och far är de som förstår mest. De har ju så mycket anat oss. Någon har kommit och fortalt mor och far om ett missionskall som de har. Eller en kall och en ledning till en annan by, till ett annat uppdrag. Det är ju inte så lätt. Och här var ju allt detta med misstanken, lattliggöringen, avvisningen. Helion, ja. Vi aner vad som ligger bak. Men Maria, det finns någon i din släkt. Någon vuxna, en präst och en faster, eller fast, en moster. Jag tränger hjälp. Moster, du ska gå till henne. Det blev sagt att Elisabeth inte kunde få barn. Men nu är hon allerede i sjätte månad. Vem vill du gå till när Gud ger dig en kallelse? Vem vill du gå till när det händer någonting i ditt liv som inte alla förstår? Någon som har andlig erfarenhet av att Gud kan tala och Gud kan handla och Gud kan kalla. Vem ska man gå till? Maria, jag har ordnat så att det finns någon vuxna, någon som har ålder inne och som vill vara dina stöd. Halleluja. Jag syns det är så vackert. Det här bildet här, det är något av det allra vackraste bildet jag vet om. Jag tycker att det är samspelet mellan Elisabeth som bärer på rösten och Maria som bärer på ordet. Så när rösten och ordet även som foster möts, så händer det någonting emellan dem. Johannes döparen och Jesus Kristus. Och någon gång så är det så att man märker att någon annan bär på någonting som man känner igen och som man kan spegla sig i. Och det står: när Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignat är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Jag bara måste säga att är det någon som har ett smeknamn här? Är det? Har du ett smeknamn? Vad är det? Kanin. Kanin. Är det ditt smeknamn? Kanin. Hur fick du det smeknamnet? Du heter Karin, men de kallade dig kanin. Finns det andra smeknamn här? Det som händer väldigt ofta, det är ju att man får ett namn. Man är jätteliten. Det är Lillegull och det är... Kommer du på någon svenska smeknamn som är så där som passar på små? Nu får du tänka, Niklas. Nu måste du koppla på här. Alltså, man har ju någon gång hört smeknamn som man tänker, det var jättesnyggt när hon var liten. Men det är inte så passande nu, kanin. Nej, man tänker ju Lillegull som en het som treåring. Det har ju blivit så jättemycket gull nu när du blir 43. Alltså, man tänker liksom, men jag bara säger att för oss som har barn så undrar man av och till, när blir barnen vuxna i våra perspektiver? När tänker jag om dem som vuxna, ansvariga, självständiga människor och inte bara kaniner? Eller lille gull eller lille tös eller vad man måste vara. Och det här, Elisabet, jag tycker det är något stort. För du förstår att nu är det något annat än det du är bara som moster. Nu möter du Maria inte som lille gull eller kanin. Nu säger du kvinna. Och så går du vidare och säger, hur kan det hända mig att min herres mor? En ung tonårsflicka tilltalas och omtalas med den respekt för den kallelse som Gud har gett denna unge tonårsflickan, när hon säger, hur kan det gå till att min herres mor kommer till mig? För när mina öron hörde hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd och salig hon som trodde det som, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Jag jobbade på TV2. Äldstekåren i Filadelfiakyrkan, de frågade om jag kunde bli föreståndare i Filadelfiakyrkan. Och jag sa tack för förtroende, men nej tack. Det var min hemförsamling, jag hade varit ungdomspastor, jag har varit i församlingen sedan jag var 10. Men jag sa, jag tror att jag är där jag ska vara. Jag tror Gud har öppnat en dörr till TV2. Jag är där och tack för förtroende, men nej tack. Redan dagen efter förstod jag, det här kommer du inte ut av vägen. Och det blev en jätteradikal kallsprocess för mig. Jag var ju vuxen, men jag behövde någon att dela detta med, som hade en förutsättning att förstå det som inte är logisk men som allikevel är realistisk i förhållande till vad Gud hade gjort i mitt liv. Och jag vill så gärna att du som är vuxen mor eller far i ålder är beredd att vara den som delar och förstår och lyssnar in och hjälper unga människor som vill tjäna Gud. Att de ska känna att de har stöd. Det är någon som är i ryggen på, som är med dig och som ber för dig och hjälper dig. Vi går till nästa. Nu ska de till templet med det lilla barnet. Och de är lite oroliga, tror jag. Jag undrar om Josef frågar Maria innan de går in på tempelplatsen. Maria, vad ska vi säga om de frågar vem som är far? Hiver de ut oss? Lär de av oss? Vad gör de med oss om de får veta att jag inte är far? Vad ska vi göra, Maria? Jag känner, jag vet inte om jag vågar, om jag orkar, om jag kan. Men Gud har ju ordnat att det finns någon, ja, Gud måste ju inte alltid tala genom påven och inte alltid genom biskopen och inte alltid genom föreståndaren heller. Det står om Simeon. Det står inte att han var präst en gång. Det står bara att han var en gudfryktig man i Jerusalem. Och Gud hade låtit honom få veta att han inte skulle dö för Messias var född. Fantastisk. Det är ju som om man kommer dit att någon är beredd. Det finns någon gamla där som inte har några positioner eller någon formella roller, men som bara är gudfryktiga. Och så kommer till kyrkan eller templet med förväntan. Vad ger du idag, Gud? Vem brukar du idag? Så att om någon står fram och säger, jag har skrivit en sång, en ny sång. Att inte alla säger, nej, vi vill inte ha nya sånger, vi vill ha gamla sånger. Eller någon delar någonting som Gud har gett. Att det finns någon där som inte bara tänker, hur bra är detta? Men som tar emot. Och som tänker att jag ska vara den som tar emot det som bärs fram. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnen Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade, fantastisk, mina ögon har skådat frälsningen. Och jag undrar, Simeon, vad är det du har sett? Du har inte sett någonting. Det är ju ett litet barn. Har han sagt någonting som är speciellt? Nej. Har han gjort någonting som är speciellt? Nej, inte det heller. Men jag har sett allt samman. Jag vet att allt det profeterna har sagt, det är här. Och det ska uppfyllas i Jesus Kristus. Jag tänker att det skedde ju en gång. Och så kommer Anna också. Hon som har varit i bön och fast i natt och dag sedan hon blev änka. Nu är hon på banan också. Så Simeon och Anna, de är vakna. Det är nästan som de står och säger, för gamla vi. Nej, vi är inte för gamla vi. Nej, vi är vakna vi. Vi är vakna vi. Vi ser längre vi. Vi ser mer än det vi ser. Vi ser att det finns någonting här som inte alla kan se. Mina ögon har skådat frälsningen. Halleluja. Joel säger detta. Går det bra? Nu avslutar jag. Ni hänger med? Och det ska ske, säger Gud genom profeten Joel. Därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Där tänker jag, där måste det vara en fel. Där måste det vara en fel. Det tror jag måste vara en missförståelse. Era gamla män ska ha drömmar. Alltså jag är 70 år. Och 70-åringar, de har minnen. Ja. När vi möter andra på 70 så säger vi, kommer du ihåg det? Ja, kommer du ihåg det? Ja, minns du det? Minns du det? Minns du sången också? Minns du sången? Ja, jag minns sången. Inte sant? Vi är ju glada för allt vi kommer ihåg. Så det som kännetecknar gamla, det är ju minnen. För vi har levt så länge att tiden framför oss, den är kort. Så när vi kommer på en viss ålder så vänder vi om. Och så går vi med ryggen in i framtiden. Och så delar vi alla minnen av allt det vi känner till och som var. Så gamla män, de ska ha minnen. Var glad för allt du kommer ihåg. Men då säger ju inte Joel bara vad som är naturligt. För det är naturligt för gamla, både kvinnor och män, att ha minnen. Men det är övernaturligt att gamla män och kvinnor har drömmar. Det sker när anden kommer över gamla. Det är det inte bara vad som var. Men när anden kommer, då börjar vi drömma om vad som kommer. Och då är vi inte bara upptagna av vad vi själv ska uppleva. Men då börjar vi att uppleva och tänka på och be om det som våra efterkommare ska uppleva. Alltså, vi ser ut över vår egen tid. Vi bär drömmar. Det är det Simeon har gjort. Nu kan jag åka. För jag har sett. Jag har sett vad som kommer. Jag vet vad som ska hända. Jag vet det. Så nu, Gud, kan du låta din tjänare fara härifrån i fred. Så det jag ber om, det är att Guds ande ska komma över unga som ska göra det de inte kan. Men också att Guds ande ska komma över oss gamla så att vi kan ta emot och drömma om det som kommer. Vi var några pastorer från Norden, de stora församlingarna i de stora byarna i Norden som var på en gård här i Sverige. Lars Åke från Göteborg hade drivit mycket med fastigheter, men han hade de senare åren jobbat med skog. Och nu hade hans söner tagit över, men Lars Åke gillade att gå i skogen och plantera träd, och nu gjorde han det med ett av sina barnbarn. Så berättar Lars Åke för mig och säger att han här en dag var ute och planterade träd med sitt barnbarn. Då frågar hans söneson, tror jag det var, farfar, när kan vi hugga ner träden? Det är fantastiskt. Det är barnbarnen gärna. Är det idag eller imorgon? När kan vi hugga ner de träden vi planterar? Och Lars Åke säger, när vi planterar gran så går det mellan 60 och 80 år. När vi planterar lärke, säger Lars Åke, jag tror jag kommer ihåg rätt, går det mellan 30 och 50 år. Det är någonting att säga till ett barnbarn. Då ser barnbarnet upp på Lars Åke och säger, då gör ju du detta för mig då, farfar. Och jag drömmer om en församling där de små ser upp till de gamla och säger, då bygger ju denna församlingen för mig då, farmor eller farfar. Det är inte din musik det här. Det här är inte din stil heller. Nej. Men då gör ju du detta för mig då. Och jag vill att vi ska hedra dem som har gått före. Att vi ska vinna de som är omkring. Och att vi ska bygga för dem som kommer efteråt.